Den kristna kyrkan har tre stora högtider. Julen, påsken och pingsten. Idag är vi på pingsten. Den heliga andes dag. Det är då vi firar att helig ande kom till lärjungarna. Som Guds osynliga närvaro bland dem. Och att vi på alla, att vi på samma sätt får del av helig ande även idag. I den apostoliska trosbekännelsen, den som börjar med vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himlens och jordens skapare. Den som vi brukar läsa när vi firar nattvard. Vad är det jag skulle säga? Ja, jag skulle prata om trosbekännelser. Vi har den ena, den vanliga är den apostoliska, det är den vi brukar använda. Den säger väldigt mycket om Jesus Kristus, om ni har lagt märke till det. 70-80% handlar om Jesus Kristus. Den börjar med en mening om Gud Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare. Sen kommer vi tror och på Jesus Kristus, hans infödde son. Sen kommer det massa om Jesus. Och sen kommer en mening och det är vi tror och på den heliga ande. Punkt. Och en helig andmän i kyrka och så vidare. Det kommer väldigt lite om helig ande. Inte ens en hel mening är det. Det är bara en del av en mening. Det är ingen beskrivning av vad den helig ande gör eller är. Men sen har vi en till trosbekännelse som säger lite mer om helig ande. En väldigt vacker beskrivning också vem Gud är, vem Jesus är och vem fadern är. Det är den nicenska trosbekännelsen. Där bekänner vi att Jesus är Guds infödde son, född av fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern. Och sen kommer det om helig ande. Att han är Herren. Helig ande är Herren och livgivaren. Han utgår av fadern och sonen. Och att han på samma sätt som fadern och sonen ska tillbes och äras. Och att helig ande är den som har talat redan genom profeterna. Sen avslutas den nicenska trosbekännelsen med följande ord. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse. Och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Jag är väldigt tacksam för våra trosbekännelser. Både att andra har gjort sig jobbet och funderat över vad det är vi bekänner i vår tro. Vad det är som samlar alla kristna. Och sen är jag lite extra tacksam över att den nicenska trosbekännelsen går lite djupare i vem helig ande är. Jag har inte fått läsa eller höra den här trosbekännelsen förrän jag började läsa teologi. Det tycker jag är lite tråkigt. För jag tror att jag hade behövt höra de här orden tidigare. Höra de här vackra orden om treenigheten. Hur Gud är tre i en och hur vacker Gud är. Hur fader, sonen och anden hänger ihop. Jag tycker att anden alltid har varit lite diffust. Och det bidrar ju då om man har en trosbekännelse som bara säger att man tror på helig ande men inte så mycket mer. Det blir inte mycket tydligare då vad eller vem helig ande är. Och jag tycker också att det beror ganska mycket på, eller för min del vet jag att min diffusa bild av helig ande kommer ju ifrån mina kyrkliga sammanhang som jag har rört mig i. Jag är uppvuxen i en romersk-katolsk församling och i en frikyrklig baptistisk församling i Tyskland. Och i den katolska församlingen, då var treenigheten självklart. Talet om helig ande var självklart. Särskilt då, man använder ju korstecknet mycket i katolska kyrkan. När man rör vid sin kropp. Och det står ju för treenigheten. Redan vid ingången i kyrkan så finns en liten skål med dopvatten. Så när man kommer in genom, ja det är två dubbeldörrar. Fanns en skål som alla gick till och så doppade man fingrarna och så tecknade man korstecknet. Innan man gick till sin bänk och satte sig. Och det är både en påminnelse om det egna dopet. Och samtidigt är det en bön om den treeniga gudens beskydd. Men för mig personligen, alltså ja, jag var ju väldigt liten när jag fick göra det. Liksom. Man härmar ju mamma och pappa. Så redan som 4-åring så gjorde jag samma sak. Och då visste jag inte vad det stod för alls. Men så småningom så började jag utveckla en egen tolkning. Och då blev det för mig en påminnelse om att Gud också blev kött och blod. När jag rör vid min kropp kött och blod så påminns jag om att Gud också blev det. Att han blev människa. Jag var väl lite äldre än 4 när jag kom på det här. Jag måste vara tonåringen då. För att 4-åringar tänker inte så långt alla gånger. För mig blev det liksom en påminnelse om att helig ande bor i mig. Och att det på något sätt blev en inbjudan för Gud att ta plats i mina tankar, i mitt hjärta och i liksom hela mig, från vänster till höger, hela mig. Men sen i den baptistiska församlingen, jag var tonåring och uppåt, så började vi gå lite mer till den baptistiska församlingen. Där saknades undervisning om helig ande i princip helt. När den var som bäst så var den väldigt försiktig och vag. Sa väldigt lite om helig ande. När den var som sämst så framställdes andliga gåvor som Satans verktyg att förbanna församlingen. Citat en av mina ledare. Så det fanns väldigt, väldigt lite nyttigt att hämta där. Tyvärr. Och det kommer ju ifrån deras rädsla att andens gåvor har missbrukats. Att man har bränt sig själv och andra. Att det har använts för att begå andliga övergrepp. För att utöva makt och auktoritet över folk. Så jag förstår ju på ett sätt var osäkerheten kommer ifrån. Men man kanske skulle kunna förvänta sig från en församling och gräva lite djupare i det ändå. Så två församlingar, två helt olika sätt att hantera att Gud är tre i en. Vi tror på heliga ande, att han är Herren och livgivaren, utgår av Fadern och Sonen och att han på samma sätt som Fadern och Sonen ska tillbes och äras. Och att heliga ande har talat redan genom profeterna, den nicenska trosbekännelsen. I den här predikan så vill jag att vi fördjupas lite mer i vad anden gör och är och vill ge. För jag tror verkligen att vi behöver helig ande. Och vi behöver prata om helig ande. Jag tror att vi behöver lite mer frimodighet. I att vända oss till anden. Be i andens namn. Använda oss av anden. Inte missbruka, men använda oss av anden. Jesus kallar honom för hjälparen. Det är klart att vi ska få hjälp av honom och be om hjälp. Och vi behöver liv. Och det är det anden väcker i oss. Anden väcker nytt liv. Anden gör någonting vackert av det som är brustet. Inger hopp och ljus där mörkret verkar råda. Tyvärr så har vi ju dock väldigt många exempel historiskt av att kristna har missbrukat andens gåvor, andens makt. Att man har sagt sig vara fylld och ledd av helig ande och sen sagt eller gjort saker som inte går ihop med anden överhuvudtaget. Och det händer ju fortfarande. Oftast tror jag att det är väldigt välmenade saker. Att man vill väl. Ett exempel är en bekant till mig som är gift men inte vill ha barn. Och hon får gång på gång höra att folk vill be för henne så att hon kommer ångra sig och vill ha barn. Så kom lilla gumman, jag ska bara be för dig så kommer du vilja ha barn. Och det är ju väl menat. Det är inget illa med att önska att hon skulle vilja ha barn. Men det är också att inte respektera hennes egen vilja. Och vilja be så att hon ändrar sig. Det är vad man kallar för andliga övergrepp. Väl menat, men ack så fel. Ett annat exempel. Jag läste, mitt första år på missionsskolan så läste jag ihop med en kille där. Som när han fick reda på, eller han märkte ju att jag talar inte i tungor. När han märkte det så försökte han under 2 veckors tid bearbeta mig. Att jag skulle be tillsammans med honom så att jag fick tungotalets gåva. Och det är inget fel med det. Men jag ville ju inte. Jag längtade inte efter tungotalet. Jag längtade inte efter det. Och då stod han och kunde inte släppa det. Så han fortsatte. Jag blev så upprörd låt mig vara. Jag pratar med Gud som jag vill. Jag älskar mina böner. Jag är glad i mitt böneliv. Jag behöver inte ta det i tungor. Och det här blev så jobbigt att förklara för någon. För det är inget fel med tungotal. Inget fel med att önska att kunna tala i tungor. Men jag hade inte den längtan. Så fastän han menade väldigt väl, så blev det så fruktansvärt fel. Ni själva kanske också bär på erfarenheter där någon har velat väldigt väl, vill be för någonting. Eller utövat någon slags påverkan på er som kanske var välmenat men som blev så fel ändå. Och jag kan lova er att när någonting skapar det här obehaget igen, så är det inte helig ande. Även om personen tror sig vara ledd av helig ande, så finns det ingen tvång i helig ande. Helig ande utövar inte tvång. Fängsla inte, binder inte. Om Jesus kan säga till en välminnande Petrus att han är djävulen, så är det inte konstigt att vi också kan göra fel. Även om man vill väl, så kan det bli fel. Så därför behövs det undervisning om vad helig ande gör och är och vill. Och vi ska därför börja i 1 Korintherbrevet 12. Vi hoppar lite mellan olika texter, men vi börjar i 1 Korintherbrevet 12 och ska läsa verserna 1-11. En text som handlar om de andliga gåvorna. Paulus börjar så här. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så Paulus börjar med att fastslå att alla som bekänner Jesus som Herre har heliga ande. Man kan inte bekänna Jesus som Herre om man inte har heliga ande. Så om du tillhör dem som någon gång har undrat om du faktiskt verkligen har helig ande, så är svaret, kan du bekänna Jesus som Herre, så har du helig ande. Så enkelt. Det är allt som behövs. Kan du bekänna, så har du helig ande. För ingen kan bekänna Jesus som Herre utan helig ande. Sen berättar Paulus om att det finns olika nådegåvor. Att anden är densamme. Det finns inte bara en gåva som är tecken på den heliga andes verkan. Det finns många. Och de är olika. Men alla kommer från Gud. Och anden är densamme som verkar i och igenom dessa gåvor. Och där är vers 7 en nyckelvers här. Hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Eugene Peterson, en amerikansk teolog som tyvärr gick bort för några månader sedan, har gjort en översättning som heter The Message, som är Bibeln på nyare språk kan man säga. Och i hans översättning så skriver han översätter det så här. Att alla får något att göra som visar vem Gud är. Alla är med och alla drar nytta av det. Så alla får något att göra som visar vem Gud är. Det här är en jätteviktig insikt. Alla får inte samma gåva. Vad blir det för nytta av det om vi alla hade samma gåva? För alla gåvor behövs. För då blir bilden av vem Gud är större, bättre, tydligare, ljusare. Mångfalden av gåvor behövs och det är viktigt att vi gör plats för alla gåvor att finnas och växa. Sen följer i det här kapitlet ett avsnitt om kroppen, hur församlingen är som en kropp. Och på samma sätt som kroppen har många olika delar, många olika organ som har olika funktioner och i samspel varandra ger liv, på samma sätt så består församlingen av olika delar av olika människor som har olika gåvor och i samband med varandra ger vi liv. Paulus skriver, om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? Var? Och så skriver Paulus att delarna ska ha omsorg om varandra. Och ska vi läsa från vers 7, 27, vers 27 framåt. Vi läser kapitel, första Korintherbrevet kapitel 12, verserna 27-30. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Men alla är väl inte apostlar, alla är väl inte profeter, alla är väl inte lärare, alla gör väl inte kraftgärningar. Alla har väl inte gåvor att bota sjuka. Alla talar väl inte tungomål. Alla kan väl inte uttyda. Apostlar, profeter, lärare, undergörare, helare, hjälpare, organisatörer och tungomålstalare. Så kallar Peterson dem i alla fall. Det här är bara några av de gåvorna som anden vill förlösa i församlingar. Och det finns ingen hierarki i dem. Ingen av dem är bättre än någon annan. Ingen är viktigare än någon annan. De är lika viktiga. Alla kan inte göra samma sak, men de behöver varandra för att få fungera. Alla har fått den gåvan som visar Gud tydligast i och genom vem man själv är. Det finns ju två syften med gåvorna som Paulus beskriver här. Och de är på sätt och vis samma syften som vi har för att fira gudstjänst. Den första syftet är till Guds större ära. Vi har fått gåvorna till Guds större ära för att göra Gud större, för att göra Gud känd, för att visa vem Gud är. Var och en har fått den gåvan som kan bli till nytta. Och det andra syftet är till människors uppbyggelse. Gåvorna är inte till för att skryta. Det handlar inte om hur många gåvor man själv har fått och så är man lite bättre än någon annan. Eller att man är lite sämre när man inte har en viss gåva. De visar inte på att någon är mer kristen än någon annan. För hur kan man vara mer eller mindre Guds barn? Antingen är man eller så är man inte. Gud ger av sin helige ande till var och en. Och anden ger av sina gåvor till Guds ära och människors uppbyggelse. Vi ska för en liten stund lämna Korintherbrevet och gå till Efesierbrevet 4. Där ska vi läsa verserna 1-5 och 11-16. Om enheten i Kristi kropp. Efesierbrevet 4, 1-5 och 11-16. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelsen ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallas till ett hopp vid er kallelsen. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Jag läser sista versen en gång till. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Den här texten används ibland för att beskriva det som kallas för tjänstegåvor. Gåvor som är direkt kopplade till att tjäna församlingen. För att utrusta de heliga, alltså församlingens medlemmar, för att de ska kunna göra sin tjänst. Och den tjänsten är att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enhetens tron, skriver Paulus. Så hela församlingens uppgift är att bygga upp varandra. Att hjälpa varandra att växa. Växa i kärlek. Vi ska växa upp till honom som är huvudet, skriver Paulus. Och att kroppen församlingen ska bygga upp sig själv i kärlek. Så gång på gång i flera olika brev så uppmanar Paulus till enhet, till kärlek. Och att alla ord vi yttrar, allt vi gör, ska vara till människors uppbyggelse. I samma brev, bara ett kapitel senare, så skriver Paulus så här. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och som blir till välsignelse. Där sån behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Tala det som är gott och som blir till välsignelse där välsignelse behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Till Guds ära och människors uppbyggelse. Om vi går tillbaka till första Korinthierbrevet så hittar vi att Paulus skriver samma sak där i kapitel 14 och vers 12. Han skriver: eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd. Sök sådant som bygger upp församlingen. För Paulus är det tydligt att även om det är anden som ger efter eget behag, så får vi söka efter gåvorna, vi får be om gåvor. Har du någon gång funderat över vilken gåva du skulle vilja ha för att bygga upp församlingen, för att välsigna, för att bli till välsignelse, för att det ska bli till glädje för andra? Vilken gåva skulle du vilja ha? Fundera över det. Vi ska också läsa från 1 Korinthierbrevet 14, 13-18 om tungotal. Paulus rubrik där är: tungotal måste uttydas. Därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. För om jag ber med tungomål så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär då detta? Jo, jag vill be i anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Om du tackar Gud i anden, hur ska då den oinvigde kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Du gör rätt i att tacka Gud, men den andra blir inte uppbyggd. Jag tackar Gud för att jag talar tungomål mer än någon av er. Men i församlingen vill jag hellre tala 5 ord med mitt förstånd för att undervisa en andra än 10 000 med tungomål. Så tungomål är jätteviktigt. Paulus säger det också. Han säger också att han talar mycket mer än alla andra. Lite skrytig. Så tungotal är viktigt. Och det har sin plats. Men det behövs också uttydning. Just för att tungotalet är något som bygger upp en själv och inte hela kroppen, så behövs det uttydning så att alla får del av det. Jag som inte har tungotalet så gåva håller ändå med Paulus i den bönen att jag hellre talar 5 vettiga ord än 10 000 som ingen förstår. Paulus fortsätter i vers 26. Hur ska det då vara, syskon? När ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en utgivning. Låt allt bli till uppbyggelse. Alla har någonting att ge. Och det är viktigt att ställa sig den frågan hur vi skapar plats, hur vi skapar frihet så att alla kan få ge det de har att ge. Och hur kan vi få folk att växa i sina gåvor, att pröva sina gåvor? För hur ska de veta om den har en viss gåva om det inte finns rum att pröva? Alla har någonting att bidra med och allt ska bli till uppbyggelse. För anden ger liv. Där anden är råder frihet. Så allt som förtrycker, binder, förminskar, oavsett hur väl minnet det var, är tvärtemot vad anden vill göra. För andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra, skriver Paulus i Galaterbrevet 5, 22-23 och 25-26 om ni vill läsa mer. Låt oss inte utmana varandra, inte avundas. Om vi har liv genom anden, låt oss följa anden. För där anden är, där är det liv. Så anden ger gåvor, tjänstegåvor, nådegåvor, gåvor för att göra Gud känd. Till Guds ära, till Guds större ära och till vår uppbyggelse. Alla de här gåvorna som anden vill ge behövs. Det är viktigt att vi får utrymme att utveckla de här gåvorna. Så att allt kan bli till välsignelse, allt kan bli till glädje. Anden föder kärlek, vänlighet, glädje, godhet, trohet, frid, tålamod, mildhet och självbehärskning. Vad vill du få mer av? Paulus uppmuntrar till att söka gåvor som bygger upp församlingen. Så vilken gåva vill du ha för att bygga upp församlingen? För att bli till ännu större välsignelse för oss. För varandra. Om vi har liv i anden, låt oss följa anden. Vi ber.